Anders låter mer sjuk än det vandrande apoteket.
Ja. Anders har ju, han har ju en bra grundbas, Anders. Jag har ju bara det där nasala skriket, ja. Men ja, vi får det ur världen. Jag sitter här med 40 graders feber, så det är därför jag ser lite... Jag är mest orolig för kameran. Det är det som är det jobbiga, att jag ser så glåmig ut. Alltså jag menar, det var ju bättre tid när vi bara gjorde det här som en ljudpodd. Då kunde jag bara sitta här med ett bra Anders bröstmuller-röst istället och lösa den här podden.
Ja. Är det greve Dracula som sitter där?
Ja, ja, likblek. Och nu kände jag också att det började skölja över en svettning. Det kanske är apoteket som jag har tjongat i mig som nu börjar ge effekt, möjligen.
Men hör ni, någon annan som svettas, det är väl Vince McMahon nu, för det börjar ju droppa en massa detaljer kring lawsuiten medan vi spelar in den här podden. Så det kommer säkert vara en massa saker som inte vi har läst och sett när den här släpps. En disclaimer så här i början.
Ja, precis. Det var, det känns som att det var ganska långt ifrån toppen som WWE var på igår när de hade fått nytt tv-deal och de hade The Rock in i styrelsen och han ska marknadsföra WWE. Och, ja, det var ljusa tider igår, men sen så började det droppa anklagelserna mot Vince. Han stämdes väl idag, lämnas in en stämningsansökan. Och det var många personer runt om honom som har dragits med i det här också. John Laurinaitis. Det har väl snackats lite grann om den här, det här non-disclosure agreementen tidigare, tror jag. Som hon, den här kvinnan nu då, som stämmer honom, har haft tidigare. Men nu har han, betalar han inte längre vad det nu verkar, eller?
Var det inte samma veva som han fick gå, John Laurinaitis? Då han blev scapegoaten.
Precis.
Ja, men det, det här är väl samma fall, är det inte det? Det är bara det att det är att folk har kommit över rättegångspapperna. Vad heter det? Stämningsansökan. Men annars verkar det ju vara den kvinnan det gällde i hela skandalen. Jag vill bara säga så här angående, jag tycker att man målar lite fan på väggen, för de har ju ändå städat här, WWE. De har städat bort Vince. Han är ju egentligen ingenting. De kommer lätt kunna köra politikersvar kring det. Brock Lesnar är inte på TV. John Laurinaitis är inte kvar. Så jävla farligt är inte det här för WWE-branden just nu, tror jag.
Jag såg, vad heter det, att det snackades om att Triple H och Stephanie var med i någon utredningsgrupp gällande det här tidigare, och att de dras med nu som de har sopar under mattan lite grann då. Men som sagt, just nu så är det en ström uppgifter och uttalanden som kommer på X, så att man vet inte riktigt vad man ska tro på och se och så vidare. Så jag antar att nästa vecka och många veckor framöver kommer vi ha mer och mer uppgifter kring det här säkert, om det inte är så att de stänger ner det ganska hårt. Men jag tror att...
Låt mig säga så här, att Netflix är väl medveten om det här. De håller ju på att producera en dokumentär om det här under tiden. De har ju intervjuat folk kring den här skandalen, och den kommer ju komma mer förr än senare, har ju folk sagt. Så det känns lite som att man bara kommer rikta det mot Vince. Alltså, det är väl det enklaste.
Vi ska fortsätta på Netflix-spåret alldeles strax, men jag bara funderar på, det är liksom vältvalt tillfälle av dem att släppa de här rapporterna. Det kan inte vara en slump, va?
Nej, det är någon som har läckt dem. De är inte släppta, de verkar ju vara läckta till någon som har pumpat ut dem med sociala medier.
Wall Street Journal, eller vad var det?
Ja, för jag såg att Wall Street Journal hade skrivit om det, men de, okej, så ni tänker på att de fick det här liksom idag och skickade ut det när de såg den här bilden på The Rock i mitten och Vince McMahon på sidan och Triple H och hela skaran.
Ja, men det är ju någonting underligt med tajmingen, så är det. Men jag vill säga det igen, jag tror att de har teflon Dwayne Johnson i styrelsen. De kommer kunna skjuta det här så mycket på Vince. De kommer kunna skjuta det på John Laurinaitis. De har ju fått ett extra namn att kasta under bussen i Brock Lesnar. Alltså, de har ju krattat för att kunna städa undan det.
Visst känns det som att hans Royal Rumble-plan nu blev avbokat illa kvickt?
Ja.
Om det fanns ett plan så bör de nog avbryta. Det bör cirkulera och vända hem till vart du än har sin farm.
Minnesota någonstans.
Jag tror att, nej men var det inte uppe i Kanada någonstans hade den där farmen, tror jag.
Jaha, till och med.
Saskatchewan eller någonting.
Där ser man.
Men och ni tror inte att det är ett strategiskt val? Jag tror att du skämtade lite om det, Anders, när det slog ner som en bomb att Raw kommer komma på Netflix. Då sa du, jaha, nu är väl den här Vince McMahon-dokumentären historia. Det finns liksom ingen, jag tror inte det finns något sånt bakom det, att de så här, ja men vad bra, då kan vi också släta över den där jäveln.
Nej, jag tror att den kommer. Alltså, sist jag hörde om den var ju bara för ett par veckor sedan. Och den här dealen har ju varit igång i 2-3 månader. Själva Netflix WWE-dealen. Och sist det pratades om då folk blev intervjuad kring den och den höll på att färdigställas, det var max 14 dagar sedan jag hörde om det.
Ja, men det blir en märklig marknadsföring för produkten som de tar in på sin streamingtjänst, såklart.
Men han är ju inte med. Alltså det blir en, det kommer ju vara ett personmord, ett karaktärsmord på en person. Men det kommer ju vinklas
välförtjänt kanske, men.
Jo, men du tror, Chris, att de kommer kasta Vince McMahon då? Du tror att de kommer låta han ta smällen och få lämna? Eller kommer de bara, ja men han är inte inblandad längre? Ja men han står ju på bilden. Ja men han är inte inblandad längre.
Ja, men de kommer ju på något sätt flytta bort honom igen. De har ju gjort det förr, de kommer göra det igen. Det är människor gjorda av teflon. Jag menar, det pekar ju bara på vinst. Det, det enda som är den här kommittén som har undersökt och så vidare. Men det var en mening i den där ansökan där det stod att den här kvinnan då som har stämt vinst hade erbjudit sig att lämna, ja men, ett förhör typ till dem, och de hade nekat det. Det kan man ju inte sitta och hänga upp dem på. Det kommer de behöva svara på och så vidare, men det kommer ju ställas under mattan. Jag tror inte det blir så stort i slutändan för TKO. Jag tror såklart för Vince och för Brock framförallt. Liksom, Brock är inte gjort av teflon. Vince är gjort av teflon. John Laurinaitis, han har ju redan blivit en mullvad och gått under jorden. Inte en mullvad som så att han har börjat jobba åt AEW och är dålig på produktion, utan han har bara försvunnit från jordens yta. Så jag tror att det är Vince och framförallt Brock som kommer sota för det här.
Men så länge som Vince är kvar och har aktier i TKO så kan de väl inte vara teflon de heller, eller?
Men vadå? Jag kan ju köpa aktier i TKO. Om jag går ut och gör de här sakerna som Vince har gjort, då kommer inte röra mina aktier. Alltså, aktier är ju bara värdepapper.
Men de måste ju kunna få bort honom på något. Alltså, jag förstår att de inte kan ta hans aktier kanske. Men de måste ju i alla fall få bort honom i styrelsen helt och hållet och sådär.
Jo, men det är det jag menar med att de får stuva bort han. Alltså, de kommer ju plocka bort han från styrelsen, antagligen. Alltså på papper då. Men jag menar, han äger ju aktier. Aktier är ju ingenting. De kan inte komma och rycka mina aktier. Kinnevik kan inte komma och rycka mina aktier som jag har i deras investeringsfonder. Liksom. Det går inte. Det är någonting som jag har köpt. Det äger jag. Så att han äger ju det där. De kanske vill få han att sälja det. Men jag menar, vad fan, han måste ju få vara en aktieägare.
Det var ju, vi behöver inte gå in på detaljerna, men det var ju oerhört explicita saker som du skickade där, Anders, som han hade blivit anklagad för. Nu vet man väl heller inte vad det är som stämmer exakt och inte, men det lär väl kanske utkristallisera sig tids nog. Men det var vidrigt.
Alla de som vi har nämnt här framstår som totalt sjuka jävlar.
Ja, det går inte att säga det bättre än så. Det förklarar lite vissa så här, segment och skits som, vad heter det, Vince har bokat som man har tyckt varit pubertala. De får ju en mer tydlig mening om det här nu stämmer. Vi ska ju komma ihåg att han är ju inte dömd för det här heller. Nu sitter vi ju och dömer i förväg. Det här är ju någon som har lämnat in en stämningsansökan. Så att vi sitter ju bara och spekulerar. Alltså det är så himla bara, ja.
Jag såg precis innan vi kopplade upp här, så var det även så här textmeddelanden mellan Vince och Kenne som hade släppts och så vidare. Så att,
Det, nu får det, för 1,5 sekund sedan hade jag, vad skulle säga, i huvudet. Men jag tror att det är den här 40 graders febern som gör att min hjärna inte riktigt är med.
Jag ber om ursäkt.
Nej, men det är ingen fara. Det var något jag tänkte på apropå Vince. skitsamma. Det är tur i alla fall att de har The Rock. Alltså det är ju en ohygglig tur att de fick in The Rock i det där. Han är ju ändå, är han liksom en good guy snäppet under Cody Rhodes?
Han är good guy snäppet under Barack Obama, va?
Ja, det känns som ja. Så. Men det känns väl, som sagt, kanske lite tajmat, va? Att han kom in precis nu. Såklart så har de pratat om det här mycket tidigare, men det, de behövde liksom tvätta innan lite grann.
Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Det är, alltså, när man såg de här liksom momenten med Vince McMahon på Attitude-eran och man var lite så här, ja, det där känns sunkigt. Men då kunde man ju ändå alltid vara så här, ja, fast det är wrestling och det är show. Och det är så här det ska vara. Det ska liksom utmana och vara på portal. Det här är ju inte på riktigt. Det är, de är ju karaktärer. Men likt den här, vad fan heter han, Ryan, den här snoppkillen.
Joey Ryan,
ja. Precis, likt när liksom han blev cancelad, det blev ju sån otroligt dålig smak i munnen av allting som han hade gjort, hela hans karaktär, som han ändå innan var lite såhär, ja, men det är ju en karaktär, det är väl en hyvens kille.
Nej, du har helt rätt i det, men apropå det här med The Rock och så, jag tror inte de tajmar det med det, då tror jag de skulle gjort det efter, när det har lagt sig, jag liksom, vänta, det tror jag inte, men det är jättekul att The Rock är med. Det vi pratar om är att han sitter nu i styrelsen, i TKO-styrelsen, och i den dealen så fick han ju tillbaka sitt namn. Nu äger han ju The Rock. Nu kommer han kunna sälja merch med The Rock. Han kommer kunna göra energidrycker och tequila med The Rock-varumärket. Inte bara Dwayne Johnson-varumärket. Och det här var ju även i samma veva som Netflix har ett sånt här mardrömsdeal, tycker jag. Men det låter, alla tycker ju att det är ett sånt här drömdeal. Men man tänker bara på skivbolag som har fångat musiker så här. Det är ett deal på $5 miljarder där Netflix har tecknat upp Raw. Det heter inte Monday Night Raw när de titulerar ut det. Det är lite intressant. Men det är för $5 miljarder. Det kommer vara på Netflix i, ja, men Nordamerika och vissa utvalda regioner nu och sen på flera och så vidare. Vi behöver inte gå in på detaljerna där. Men det är för 10 år, men Netflix kan välja att cancella det efter 5 eller förlänga det med 10 år till. De har en option på 10 år till. Och det är sådana där kontrakt som unga musiker skriver som är fast, så de måste så här släppa massa skivor för ett skivbolag som har option på dem, även fast de skulle kunna flytta till något större och bättre. Det är ett lite underligt deal de har signat.
Men så det är 20 år totalt om vi pratar om, ifall det vill sig så?
Ja, om Netflix vill det. Eller så är det 5 år om Netflix vill det. Annars är det 10 då som det är tecknat för.
Vi kommer att se så här dubbel Raw sen, som heter Triple H version eller The Rock version. Alltså likt Taylor Swift gjorde för att komma runt till stökiga skivbolagskontrakt hon hade.
Exakt.
Det kommer bli spännande att se hur så här produktionen förändras av att de går till en lite friare plattform nu då. Det har ju pratats om att under reklampauser ska man kunna välja bort med en så här no ad tier på Netflix då. Och
jag antar, nu spekulerar vi hejvilt.
Ja, men alltså vad heter det, att det inte kommer vara reklam, det tror jag att de har sagt, att man ska kunna välja bort den.
När har de sagt det? För att jag tänker ju att det här är väl en del när Netflix vill börja få reklamintäkter. För det har de ju börjat laborera med, och nu börjar de laborera med live-material för att kunna få reklamintäkter. Så tänker jag, men jag kan ju tänka fel.
Och vad, alltså, det kommer ju vara reklam på den här billigare varianten av Netflix, om man säger så. Men sen kan man köpa typ en premium-variant där det inte är någon reklam. Alltså.
No ads och 5K. Titta på 19 skärmar samtidigt. I toppen.
Precis, men sen så funderar jag så här. Skulle det kunna vara att de har en show som är 2,40 en gång, eller, och nästa vecka kanske den är 3,20, när veckan därpå är den 2,15. De har lite så här friare spelrum i hur långt det kan vara så där, om det är på Netflix. Och det verkar ju som att det mer eller mindre kommer vara över hela världen i slutändan. Just nu har de ju tv-deals lite här och var, så att så länge som de producerar för tv någonstans, så ska det väl vara 3 timmar och
Nu kommer foliehatten på mig igen då. Nej, men vad heter det? Jag tror väl att Netflix vill bygga ut, som sagt, till ännu mer live-grejer. Det här är deras första stora och största, första och största satsning. Men de kommer väl att ta in mer saker. Och om de har mer saker som går upp live, då kanske det inte finns det där utrymmet. Sen så tänker jag också, om jag är i den där väloljade WWE-maskinen, att man inte vill fostra brottarna att ha lite leeway med tiden, utan att man har det tajta schemat och man försöker få det att flyta eftersom de har ju sina scheman. Så jag tror att de kommer försöka hålla 3 timmars grejen, och jag tror inte de kommer gå ner till 2 timmar som vissa har spekulerat heller. Och om de gör det, då måste de ju sparka typ en tredjedel av rostern, eftersom de har ju staffat upp för 3 timmar. Så jag hoppas verkligen inte det.
Var det öppen sluttid? Var det Hyland hade på SVT? Det var väl en mardröm. Han höll på länge som helst ibland. Men det är också intressant det här. För att det finns ju, de ska börja 1 januari 2025 på Netflix. Och sen så är det väl sista september, eller om det är 1 september, då tar ju dealen slut på USA Network. Och de har ju då sagt att de kommer inte fortsätta sända det. Det är ett glapp på 3-4 månader där man inte vet vart man kommer att titta på det. Ja. Det är spännande om de ska lösa det. För det stod ju också någonting nu om att jag har bara kollat rubriker, jag har inte ens orkat klicka på länkar, jag har ju feber, då behöver man inte vara källkritisk. Nej, men att de skulle steka WWE Network också här nu i slutet av året.
I alla fall, som sagt, alla de produkterna som de har på WWE Network ska ju flyttas över till Netflix där. För i USA så har de ju allting på Peacock redan. Men internationellt, som de säger då, så kommer de stänga ner WWE Network och flytta över de sakerna till Netflix. Så är det ju. Men jag har för mig att jag läste någonstans idag att Wrestling Observer hade sagt att det skulle sändas på WWE Network under den här glappet som du pratar om här nu.
Jag tror att det kommer vi få se längre fram. Jag tror de kommer hålla på att wheela och deala. Jag tror inte det är klart.
Okej.
Men det är vad jag tror. Jag är väldigt skeptisk till att de bara vill köra det in-house. Så ska folk börja prenumerera för ett par månader. Liksom. Det låter som att det kommer vara en logistisk mardröm och de kommer tappa jättemycket tittare på det.
Det känns stökigt. Då i sådana fall har de nog löst en tidigare start med Netflix eller något sånt där. Men jag tycker ni är alldeles för entusiastiska. Det är inte helt toppen att de hamnar på Netflix. Alltså jag tycker att det här var den absolut bästa. Vi höll på att prata om Amazon Prime och sånt där innan, och då kände jag ändå så här, ja men det blir väl jättebra med Amazon Prime. Det kan vi titta på här och så. Men Netflix är ju ännu mer enklare att titta på, och också enkelt att komma förbi liksom regionlås och såna här saker ifall man vill börja titta på det när det bara kommer sändas i USA. Sen tror ju jag, och nu också spekulerar jag ju, att vi kommer säkert få det i Sverige tidigare än vad typ England får. För i England finns det ju tv-deals, men i Sverige har vi ju ingenting. Så det är ju den här YouTube-versionen som de skickar upp.
Nej, det börjar ju i England.
Ja, just det börjar i England. Ja, men säg Tyskland då.
Ja, men jag håller ju med. Jag tycker det är toppen. Och framför allt så tycker jag då, som den här nischade lilla nördklicken vi är i Sverige som älskar wrestling, så är det ju ändå kul att kunna prata med gemene man om att nu kommer det på Netflix. De betalar $5 miljarder för det. Va? Det där konstiga. Jajamän. Känn på det, chefen.
Ja, och så det är väl också så där roligt att när det kommer då på Netflix så kan det ju vara fler som ramlar in på det. För att Netflix är ju verkligen en sånt där ställe som man bara klickar runt och så bara, ja, men det där kan jag titta på. Så det blir ju fler ögon på det såklart, i alla fall här.
Det är framförallt, vi får ju återväxt. För en gångs skull kommer ju ungdomarna kunna titta på det igen.
Ja.
Utan att behöva liksom anstränga sig. De kan ju såklart titta på det på YouTube och så, men där är det ett annat brus. Netflix kommer ju, precis som du säger, Anders, att pusha för det här. De har ju ändå betalat $5 miljarder. De kan ju tro att de kommer pusha för att folk ska klicka på den där raw-länken och börja titta. Och då har vi en återväxt i Sverige på wrestlingfans. Då får jag gå runt på stranden på sommaren och höra små barn skrika out of nowhere och hoppa och göra RKOs från flytbryggan. Det är ju magiskt.
Fast i begynnelsen av det här så skulle det vara SmackDown och Premium Live Events och de här dokumentärer och så vidare då, som flyttades över, va? Alltså för oss. Sen i England och USA och så vidare så börjar Raw den 1 januari. Men Raw var inte med från början hos oss, va? Eller?
Nej, det är, men det är ju väldigt luddigt om det är hos oss det andra också. Ja. Det är bara
international. Internationally, ja. Precis.
Så vi ska ju nog inte ta... Det är som Robert säger. Det är tur att det går att kringgå regionsskydd. Men vi får...
Se. Sånt håller vi inte på med.
Jo, vad fan. Sånt sålde ju Kom Hem när jag jobbar på Kom Hem. VPN som man ska byta, ja. Som man ska byta ort. Så det får vi syssla med hur mycket vi vill, för fan.
Det säljer varenda jäkla podd som man lyssnar på.
Alltså, alla jag lyssnar på säljer potenspiller, men jag vet inte.
Ja. Vi ska väl fortsätta prata Raw och SmackDown strax, men jag tycker att vi ska prata lite Okada också, för att nu är det ju slut för Okada i New Japan Pro Wrestling. Hans sista match verkar bli på New Beginning Osaka 11 februari mot Hiroshi Tanahashi, presidenten.
11 februari, har det blivit tillbaka flyttat nu? Han, vad heter det, skulle ju ha där helgen innan Revolution, alltså att det var typ 23-24 någonstans där.
Ja, okej. Okay. Alltså kanske det är. Det var länge sedan jag googlade upp det här. Och som sagt, ja. Jag har feber nu, Anders, så att jag orkar inte googla någonting mer. Men vi tar höjd.
Jag tror att han har tre matcher i februari
kvar.
Och att han avslutade där helgen innan Revolution. Samma helg som The Elimination Chamber.
Hur tror ni han känner nu när han sitter vid de olika förhandlingsborden, om han nu inte har kritat på något, och han ser stekheta WWE, fantastisk publik, fantastisk produkt, och sen så tittar han på AEW som är likt en EKG. Den kan vara i botten ibland, i toppen ibland, noll publik, hyfsad publik, fullsatt på pay-per-views. Det är så otrolig skillnad på de här produkterna just nu, och han sitter liksom i sitt livsval. Nu ska han inte bara göra en excursion. Nu ska han lämna New Japan och han ska krita på någonstans.
Alltså, jag blir så sorgsen av den här AEW-publiksiffran. Alltså, den är så ojämn. Jag förstår inte hur den kan vara så ojämn. Alltså, hur kan folk vara så intresserade av att titta på det? Alltså, för pay-per-viewsna säljer väl jättebra. Och de har ju inte några jättedåliga tv-tittare heller. Men det är bara att folk orkar inte masa sig till arenorna och kolla på det.
Här kan jag spekulera lite igen. För han som bokade arenorna, Rafael någonting, han fick ju gå. Han fick ju sparken. Och då tyder det ju på att han inte har skött sitt jobb. Eller att man är missnöjd. Eller man använder honom som en scapegoat. Likt Jungle Boy. Kanske han går runt med en armbindel. Men man har väl börjat inse det. Och det tycker jag är ett friskhetstecken. Att just han fick sparken. Det är det bästa friskhetstecknet i AEWs så här infrastruktur, tycker jag. För då tänker de ju om kring live-events. Och de har man ju ändå bokat en lång tid innan. Så det här är ju säkert kvar från hans tid. Men de är ju bokade i små orter, stora arenor, i mindre orter utanför liksom städer. Så har de ju bokat en Las Vegas show samtidigt som det är UFC där. Och det är inte konstigt att de säljer dåligt. Alltså, det låter som att den snubben kanske hade mycket kontakter, men inte så bra hjärna.
Men vad heter det, som sagt, nu har det ju sagts då att de kommer ju satsa på större orter, som sagt, med den här nya herren i styret för bokarshower. Så vi får väl se då om det blir mer folk som dras till showerna när de inte är på vischan och drar runt längre.
För Revolution är väl utsålt sen länge, va?
Jo, men den tror jag skulle sälja ut vart den än var, genom att det är Stings sista match, såklart.
Men om man tar så här, nu tänker jag, istället för att vi hoppar in i Raw, kan vi inte sluta i dur, Robert, och sen så pratar Royal Rumble, så pratar vi lite AEW nu, stökar av det.
Såklart.
Ja, då gör vi så. Och då vill jag bara säga att det här Dynamite, det är den mest deprimerade wrestlingshowen jag har sett sedan covid-tider. Det var alltså cirka 2000, en bit över 2000 i publiken. Men de 2000 lät ju inte speciellt mycket heller. Det eka fan tomt, det var ingen energi, och sen, det var ingen match som betydde något. Visst, det är ju superkul att vi får Minoru Suzuki mot Edge i main eventet. Men det är ingen match som betyder något. Det finns ingen story, det finns ingenting. Så man har en publik som har noll energi. Det ser tomt ut i arenan. Och man har matcher som bara är någon form av uppvisning. Inte blir jag sugen på att gå och köpa biljetter och se AEW då?
Nej, fast alltså, för jag tyckte ju att det var lite samma med Coalition. Och det enda som fick mig liksom att tappa hakan på Coalition, alltså i positiv bemärkelse då, det var ju eftertexterna när de annonserade Adam Copeland mot Minoru Suzuki på Dynamite. Det, jag bara, men vänta, va? Kommer den där matchen hända? Det är helt sanslöst. Så att, och jag kunde knappt bärga mig till att det skulle bli torsdag morgon.
Och det var ju även Adam Copelands reaktion, för han hade ju inte fått veta det. Det var ju Mox som kom in i omklädningsrummet och berättade, ja, du ska möta Suzuki nästa vecka. Va? Ska jag? Jajamän. Tony har bokat det nu.
Ja, men det och att Bang Bang Gang Acclaimed och Billy Gunn blev Bang Bang Scissor Gang. Jag vet inte varför jag är så het på den där grejen.
Nej, det är liksom mycket karisma.
I ett och samma gäng.
Jag gillar det också, Anders. Nu får du stå ut med mig och Robert. Och jag har inte ens feber, men jag gillar det. Det hör ju när han säger det. Det är ju roligt att säga Bang Bang Scissor Gang. Det är för fan en discolåt.
Jag kommer älska när de spränger den där fraktionen. Det är slut på Bang Bang Scissor Gang.
Men det är också så här, alltså lite det du pratar om, Chris, alltså är ju också på Coalition. För att jag menar, Moxley mot Shane Taylor-matchen, det var ju en bra match. Men jag, om någon skulle visa mig så här, vill du slå på Moxley mot Shane Taylor? Då hade jag tänkt, nej, det kommer jag inte vilja göra. Men nu sitter jag och tittar på det, och det är en sluggfest och jag njuter. Thunder Rosa mot Queen Aminata, eller vad någon heter. Också bra. Men det är ju inte någon så här... Ja, jag vet, jag är ju också lite färgad av ditt Thunder Rosa-hat å andra sidan. Men det, Tony Khan ändå het på den här Queen Aminata.
Ja, men det är jag då.
Queen Aminata, hon är ju kung hon.
Hon gick ju också en bra match mot Statlander på Rampage. Nu för sig, Statlander är bra mot alla så länge hon inte har med den där ödlan. Men Tony Khan är ju verkligen hög på Aminata. Det är skoj.
Ja, ja, jättekul.
Nu behöver hon börja vinna lite grann såklart, men... Hon är ju riktigt spännande, tycker jag också. Thunder Rosa däremot, hon går som i slow motion på något sätt.
Ja.
Jag tycker att hon är färgsprakande och jag tycker att det är en väldigt snygg presentation liksom, alla färger och sådär när hon kommer in, men hon går som långsamma matcher. Som behöver få upp farten lite grann.
Ja, men och sen, så när hon kommer... Nu ska ju inte jag hålla på och tracka ner på henne, men nu gör jag det ändå. Men hon kommer in och är målad i ansiktet, men hon har ju ingen energi. Hon har ju liksom inget... Det är ju inget... Fan, det utstrålar ingenting i det ansiktet när hon kommer in. Hon pratar lite. Vadå pratar? Hon ska väl se farlig ut? Pytsan, säger jag. Vilket starkt ord. Jag avslutar den där ranten. Pytsan! Det är du det.
Det är också stökigt hennes smink. Det liksom hänger kokor av grejer efter hon har gått matcherna. Det ser så jävla otrevligt ut.
Ja, men det, man må, efter att ha varit i en fight så måste man väl se lite härjad ut.
Jo, men hon är ju liksom klistrad på så här flan. Alltså, något konstigt, så här guldflan. Så här, ett smink som ser riktigt utsmetat ut, det är helt okej med. Men guldflan som hänger under ögonlocket, nej, det provocerar mig.
Fast jag var ändå impad över sminkningen nu igår på Dynamite.
Vi borde ha en flan counter här.
Men nu på Dynamite var det inte, då var det inte ett enda flarn. Men om man tänker så här,
nej, men
på,
då var det inte en bra match heller.
Nej, det var det verkligen inte. Men som när Darby har gjort klart sina matcher, då är det liksom så här, då ser han ut som vanligt, han har svettats bort allting. Men hon hade väldigt stabil sminkning den här gången.
Det är för att hon rör sig i slow motion och inte svettas. Hon kan ju fara och flyga.
Såg ni Darby och Jafaris match på Rampage eller?
Snabbspola.
Stökig.
Ja men det var ju ganska bra. Men det är också roligt att Jafari liksom bestämt sig för att han ska leka Attitude-eran helt plötsligt. Han liksom blir Jafari år 2000. Jävla vad han håller igång.
Ja. Han kanske har en liten chip on his shoulder eftersom han håller på och blir bötfälld av Bryan Danielson hela tiden för sina tweets när han sitter och klagar på att han bara är på Rampage.
Ja, men det känns ju snarare som att han belönas. Nu fick han ju gå match mot Swerve här också på Collision.
Ja, det är ju för att Tony Khan vill att alla ska vara glad. Det är hans svaghet.
Ja, vi får se hur länge han får vara på Dynamite. Han är tillbaka på Rampage snart.
Ja. Något som också är tillbaka är ranking-systemet. Hur känner vi inför det?
Ja, ja det, jag blev inte uppspelt när de håller på att dra in dem där som en story hela tiden. Det betyder ju bara att det kommer bli ännu slöare med stories. Och
exakt.
Det gillar jag inte.
Nej, du säger precis det jag tänker, Anders.
Och som sagt, vad behöver man de där rankingsarna för? När man bokar saker så om det är en person som vinner, så vad heter det, då känner man väl att den personen har medgång. Jag behöver inte ha någonting som bara är så här.
Låt mig berätta varför han behöver det. Han behöver det för han för ett par veckor sedan råkade twittra väldigt argt om att Jinder Mahal fick en titelmatch. Då har han ju målat in sig ett hörn, för nu måste han ju på något sätt påvisa varför folk har titelmatcher.
Det var ett sades ju att det var CM Punk som hade snackat med Tony om att han borde slopa det där med rankingsarna. Och att Tony Khan lyssnade på honom. Och sen så, nu börjar jag spekulera här, att sen har ju det gått lite utför nu på slutet. Och då så har Tony Khan fått för sig att, men tidigare så gick det ju så bra. Och då hade vi ju rankingsystem. Då har jag fått in det i sitt huvud att det var rankingsystemet som gjorde att det gick bra tidigare. Och det tror jag inte. Jag tror inte att det här kommer vara någonting som räddar upp produkten överhuvudtaget. Jag tror att det kommer vara sätta käppar i hjulet så det bara smalar om det. Och det kommer bli tråkigare och tråkigare om man fortsätter med det här.
Om vi sammanfattar Dynamite så händer inget, va? Inget värt att prata om. Alltså vi fick ju lite matcher.
Jo, men Sting och Darby fick ju utmana ju Billy Starks och Billy Starks.
Billy Starks, ja.
Vad heter han?
Ricky Starks och Big Bill.
Big Bill och Ricky Starks, ja. Om tag team titlarna. Så de kommer ju ta dem så de sjunger om det. Och sen kommer, inte Bucks, utan Matthew och Nicholas Jackson, the EVPs, blir nya mästare. Det längtar jag ju efter. Men jag känner också bara att jag är så oerhört osugen på Hangman som mästare. Alltså om de ska nu matcha. Jag hoppas att det här bara är någonting för Samoa Joe att göra i väntan på någonting annat. Alltså om de hänger titeln på Hangman Adam Page, då orkar jag inget mer.
Då har ni återigen, då är vi inne på Anders teori. Det gick ju bra när Hangman var mästare. Titta hur det går nu när Joe är mästare. I sådana fall, då stänger jag av. Alltså, jag är så, det är så mycket så här. Varje gång man slår på AEW-produkter nu, då känner jag så här. Fan, jag har ju älskat dig. Jag älskar inte dig längre. Vi måste ju slut snart. Medan, fan, WWE, jag älskar dem mer än någonsin, känns det. Spelar ingen roll att Vince McMahon är en av de vidrigaste människorna på planeten. Just nu är produkten så himla himmelsk mot mig.
Du är sån som vill ha en bad boys bara. Han slår mig och han är otrogen konstant. Men jag vill ändå, jag älskar han. Jag vill vara kvar där.
Den här podden och vad heter det, och koppla wrestlingprodukten till ett förhållande.
Ja, jag tar höjd för att jag har 40 grader feber. Jag kan säga vad som helst i den här podden. Jag kan inte hålla sig ansvarig för någonting. Innan vi lämnar Dynamite, jag vill också bara säga hur mycket jag älskade Minoru Suzuki. Det finaste vi har. Alltså när han slår på Edge så att det ser ut som att han ska ha ihjäl han. Alltså det är så vackert, det finns inte. Och slutet, när Edge sticker fram handen och Suzuki säger respekt. Och Suzuki liksom svarar med att gå fram till Copeland och bara väsa. Och sen drar han. Det är så spot on, Minoru Suzuki. Exakt så vill jag ha min Minoru Suzuki. Det finaste vi har.
Men så mycket som Suzuki gillar att plåga folk. Han gillar inte att ta stryk själv. Eller i alla fall inte att följa med i moves. För att han såg väldigt gammal ut när han skulle sälja vissa saker. Och följa med i moves som Adam Copeland gjorde ibland.
Ja, den där killswitchen som han skulle sälja, alltså, det var ju typ som att jag skulle sälja den för första gången. Den vill han inte alls gå med på.
Nej, men det sista med Dynamite kanske. Jag tycker ändå att Tony Storm, Diana Perazzo segmentet var roligt. Dels
ja,
att de har, dels
det är toppen.
Dels att de har delat skärmen så där så att Tony Storm sidan är svartvit. Hon lever i en svartvit värld, det tycker jag är roligt. Och sen som sagt, hon är ju väldigt rolig och har nya spins på sin karaktär hela tiden som jag pratade om tidigare. Och sen så är det väl spännande också att de har en relation sen tidigare. De har matchande tatueringar som liksom bevisar att de har en relation sen tidigare. Jag tycker att det är ganska snyggt upplägg. Jag såg dock att Bubba Ray Dudley var väldigt besviken på just det segmentet och bråkade på nätet.
Det jag tycker lite så här är att det är två olika, de fejdar på två olika sätt. Det där bryr sig inte Tony Storm-karaktären om för 5 öre och kommer förhoppningsvis inte göra sen heller. Jag tycker de är kung på sina backstage-grejer. Kanske borde AEW bara existera på Twitter. För, vad heter det? Har ni hört hur Tony Storm uttalar Collision?
Nej, men jag kan bara tänka mig att det är toppen.
Ja, jag önskar att ni kommer ihåg det, eller hade sett det, för jag kommer inte ihåg det. Ni måste se det när hon Mariah May ska gå en match på Collision och då blir Tony Storm så att hon kanske ska gå dit. Sen så inser hon att hon har ju råkat avliva 2 hästar i staden där Collision ska vara, så hon är portad, så hon måste tyvärr missa även den här matchen.
Ska vi gå vidare till WWE?
Ja, det ska vi. SmackDown och Raw hade ju mycket bygge då inför Royal Rumble som sig bör. SmackDown öppnade ju exempelvis med en helt gammal kontraktskrivning som sen mynnade ut i LA Knight mot AJ Styles som main event. Fast sen blev det Orton mot Solo och efter det så blev det typ Roman mot alla. Så jag var så himla förvirrad av det där slutskedet av SmackDown. Men apropå Attitude Era, alltså AJ Styles och de här illasittande jeansen. Jag tål han inte. Jag vill inte se han brottas i de där jeansen. Alla hade de här dåliga klädvalen under Attitude Era.
Allt satt dåligt. Ja. Och det gör det ju på honom. Det kanske gör det med flit.
Ja. Just den där storyn på SmackDown som den genomsyrade hela showen. Men just den är jag inte så intresserad av. Dels genom att man vet vart det kommer sluta. Roman kommer vinna och han och det liksom kommer gå vidare emot och antingen fortsätta med sin story eller bli avslutad med en annan story på WrestleMania, men jag tycker att den här fejden inte ger så mycket för Randy, den ger inte så mycket för AJ. AJ blir bara tråkig som sagt. LA Knight börjar jag tröttna på också, så det här vill jag bara gå vidare ifrån. Men Pete Dunne kom tillbaka på SmackDown, det tycker jag var bra.
Ja, det var toppen. Det var gospel att höra Kevin Patrick och Corey Graves säga Pete Dunne om och om istället för Butch. Och jag älskade också Pretty Deadly efteråt att de kände sig, de förlorade ju då matchen så de gick mot dem. Bra match. Den var bra förra veckan också, men den här tror jag var snäppet bättre. Och Pretty Deadly då kände sig överrumplade över att de trodde att de skulle möta Butch och Bates. Och så kommer den här killen, Pete Dunne, som de aldrig har sett förut. Det var väldigt, väldigt roligt.
Det var en helt annan person.
Det är bra att du känner dig glad att du fick höra Kevin Patrick säga det, för det är sista gången han lär ska göra det. För han har ju fått sparken, går det rykten om. Sen så,
jag tycker ändå synd om Kevin Patrick. Vi har vurmat för honom länge i den här podden. Jag tycker vi ska fortsätta det.
Men det är ju bara för att han är en udda fågel i det här gänget, alltså, wrestlare som är så instängda, känns det som, typ som när Booker T höll på att stänga ut honom ifrån den här panelen på WrestleMania. Då vurmar man ju extra för Kevin Patrick. Men som sagt, han passar ju inte riktigt in i WWE. Det finns så många andra som kan just det här med att kommentera wrestling på ett bättre sätt, men man vurmar ju för personen Kevin Patrick.
Ryktades ju om att när de kastade om kommentatorsborden sådär, att det var liksom Kevin Patricks sista chans här nu. Nu ska han få bevisa att han kunde det här. Och vad fick han då? 2-3 veckor sedan var det kört.
Ja, och det sägs väl, nu kommer vi väl ha sett SmackDown här då, men just den här veckan tror jag att de sa att det skulle vara Michael Cole som tog honom, hans plats, men att det kommer komma någon annan sedan. Vem tror vi det kan vara som kliver på där? Kommer det vara Vic Joseph som flyttas upp från NXT, eller kan det vara min dröm att Mauro Ranallo kommer tillbaka?
Ja, alltså du planterade ju det och jag i våran chatt och jag är liksom helt, jag har inte tänkt på Mauro Ronaldo på hur länge sedan, på hur länge som helst. Och så när du sa det så du gick jag upp i brygga för jag blev så jävla glad. Jag vill verkligen verkligen att han kommer tillbaka. Och blev inte han också utbränd av att Vince skrek i hans öra, så det kanske är liksom, det kanske är läge nu att komma tillbaka.
Nu är jag tråkig. Nu kommer jag säga att det är TKO som kommer ta in någon, och de kommer ta in någon som de tycker passar. De tar någon MMA-snubbe som kommenterar, eller något sånt där. De försöker med någonting dumt.
Är det Jimmy Smith då som var på Raw tidigare som kommer tillbaka igen?
Ja, exakt. Men de hade ju två, de hade ju någon annan som var där också ett litet tag. Men jag vill tillbaka till Pete Dunne. Har ni hört att Mansoor har berättat om att Vince McMahon inte ville att han skulle brottas överhuvudtaget, Pete Dunne? Att Butch, han skulle aldrig gå en match. Han skulle bara stå och vara ettrig och jobbig och aldrig brottas. Det var Vince dröm.
Skulle han vara likt Adam Cole, en manager?
Ja, typ.
Ja, nej men Raw tyckte jag var, där hade vi i alla fall den här tätten mellan Cody och CM Punk som var så förbannat bra. Alltså jag tyckte det var, till och med min fru som såg det här segmentet sa, oh, när Punk spände blicken i Cody och sa att min farsa var elektriker, vi arbetar klass, ironiskt att jag är mer The American Dream än vad du är. Alltså det är en vidöppen dörr, det är ju konstigt att ingen har sparkat in den där tidigare.
De har kanske inte blue collar bakgrund. Nej, men det var jättebra. Men sen så gjorde ju Cody det så jävla snyggt. Nej, då vände han på myntet och sa att han gjorde allt det som CM Punk sa i pipebomben. Och att han var mer CM Punk än CM Punk. Och det där är ju även en throwback till Codys promo inför All Out, va? Var det då han mötte Dustin? Eller var det Paul? Nej, det var Paul Out.
Det var väl den sista promon som Cody hade i AEW när han pratade om pipebomben också.
Nej, det är inte den jag tänker på. För han pratade ju om allt och hur revolutionen gick till. För hela den fejden var ju Attitude-eran mot det nya, det som är. Och då pratar han om allt det här som har byggts. Och ja, jätte... Fan, Cody är magisk när det är magisk och Punk är magisk. Jag tycker det här är hur bra som helst. Det enda var att jag saknade Drew i det hela för att han har varit så jävla magisk på micken. Kan inte han få vara där och stöka också?
Men jag vill syna det där han säger. Vadå? Inte som Punk så här. Jag ska sluta här nu och åka runt på en massa indie-shower och göra ett namn av mig själv. Alltså det är väl mer att han har haft den karriären redan, CM Punk, innan han kom till WWE.
Nej, men han ville ju att det skulle bli att man får, vad heter det, sjukvård, att man fick, vad heter det, att det var brottarna som styrde, att det inte var de här miljonärerna som satt där, utan han menar ju att han gick iväg och startade den där revolutionen.
Ja, okej.
Okay. Han tog ju brottare till sig och byggde det där.
Mm. Jag har inte sett något fackförbund i AEW än så länge, även om det har pratats om det, och sjukvård och såna saker. Det kanske för sig, finns har i och för sig. Väl? Ja, jo, det gör det nog.
Och de som Cody allierade sig med, de gillar ju inte CM Punk i alla fall.
Det där är ju intressant, undra. För att de ser ut att komma överens så jävulskt, CM Punk och Cody. Alltså, de är ju professionella. Man ser ju, det är ju inte så här att de står där och kokar som CM Punk när han stod mitt emot Triple H. Då såg han ju ut att vilja döda honom på riktigt. Eller när han stod där inne med Hangman. Jag undrar liksom... hur snacket går de två emellan när de pratar om sina gemensamma vänner inom citationstecken. För det borde ju komma på tal. Och Cody känns så himla likable och snäll, inte bara i den gimmick han bygger genom att vara best man och skicka presenter hit och dit och lösa dog tags och allt möjligt. Han verkar ju bara väldigt likable. Och nu har vi ju en kastrerad CM Punk i det omklädningsrummet, och då är nog han också ganska likable, skulle jag tro.
Ja. Och så känns det som att Cody också, han håller inte på att släta över såna grejer, utan han tog det där snacket med CM Punk det första han gjorde, och så, du vet, vädrade det och sa, Young Bucks är mina polare, bla 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 bla, vi måste kunna ha en professionell relation. Alltså de pratade med varandra, vilket typ CM Punk också borde ha gjort med alla de här som han hade så stökigt med. Det tror jag också, att Punk typ inte tycker att det blev så bra i AEW, och att han ångrar nog hela den där grejen och känner att nu får jag ändå, alltså här har jag chansen att rättfärdiga mitt anlete.
tror ni inte de kan sitta och liksom skrocka och skratta åt Tony Khan också lite? Det känns ju som att Cody inte hade samma vision som Tony heller och bara drog. Och vad heter det? Punk, han måste ju sitta och skratta häcken av sig när han ser den där ekande Dynamite och känna att ja, det var nog rätt att jag kom hem till min gamla flickvän.
när han tar tillbaka rankingsystemet, då håller på att skratta ihjäl sig CM Punk.
CM Punk skickar emojis, han skickar giffar då till Cody. Ska vi också säga någonting om Seth Rollins och hans knäskada? Ja. För han haltade ju in här med ett skydd. Och jag kommer inte göra något utlåtande, för ortoped Frank har ju diskvalificerat sin läkarlegitimation för länge sedan när jag pratade om Charlottes knä. Men han säger att han ska vara tillbaka till WrestleMania i alla fall.
Ja, precis. Som sagt, de första rapporterna var ju ganska mörka, att det var 2-3 månader eller någonting. Men sen så på måndagen här då, så sa han ju att han skulle hinna tillbaka till WrestleMania. Men att de skulle ta det lite steg för steg som det verkade. Sen så har han ju här i veckan varit på Daniel Cormiers podd och pratat, och då så sa han i alla fall att om ungefär en månad så hade han tänkt att han skulle vara clearad, och att han gärna ville att han skulle ha matcher innan WrestleMania, för att han ville inte att det skulle vara den första matchen åter efter en skada och att han har tappat kondition och sådär. Så det låter väl i alla fall positivt, men jag hoppas att de bygger ändå på att han har den här skadan, och nog för att jag tycker att han kan väl ha några house show matcher eller sådär. Han behöver inte ha så mycket shower eller matcher på Raw eller på något pay-per-view innan, utan jag tycker att de ska bygga på att han är skadad och att han kommer in som en skadad mästare liksom. Speciellt om det blir...
Låt mig berätta hur det kommer bli. Det kommer bli Rocky. Det kommer bli Rocky 3. Gunther vinner Royal Rumble. Yep. Han väljer yep. Seth yep. och Nej. Han kommer slakta jo. Seth under minuten. Och så tar han titeln. Jag lovar dig. Nej, så nej, är nej. Det.
CM Punk kommer vinna Royal Rumble, och eftersom han ändå skulle förlora den där titeln Seth Rollins på Royal Rumble eller på WrestleMania mot CM Punk, så är de såhär, ja, men han kan vara lite skadad, för han ska, det är liksom en go to sleep, och sen är den där tjommen historia. Han skrattat för sista gången.
Så är det inte, utan så här kommer det vara. Det kommer vara Drew, det kommer vara Gunther, det kommer vara CM Punk, det kommer vara Cody som är de fyra sista kvar. Drew åker först, sen är det Cody, Gunther och CM Punk. Men CM Punk kastar ut Cody och folk blir de kommer bua och så. Sen så fimpar ju Gunther ut CM Punk. Det blir CM Punk mot Cody och Gunther kommer totalslakta Seth. Då gör ingenting att han är skadad. Han blir powerbombad några gånger, får en kanon till en släp över bröstet, och jag inte vet jag, så välter han honom och lägger sig på honom och vinner. Men det är så det kommer gå till.
Men när ska CM Punk ha sitt WrestleMania main event då? Det står ju skrivet i kontraktet. Han har inte gått till WWE utan att få ett WrestleMania main event. Men jag blir också irriterad när du säger det där, för att jag har redan lämnat in mitt tips för Royal Rumble. Jag har skrivit CM Punk som vinnare. Men vi har samma Final Four, men jag har bara liksom vänt på de där grejerna istället. Drew slänger ut Cody så vi får den matchen naturligt på WrestleMania istället.
Ja, men som sagt, det börjar ju stinka att det kanske inte blir Cody mot Roman i alla fall, men
det har aldrig varit. Det har inte stunkit på länge. Inte den här oerhört täta näsan.
Nej, men som sagt, jag tror ju att Punk kan få sitt main event även fast han möter Cody, såklart. Men då måste det ju vara Punk som heel här på något sätt, för Cody kommer ju inte vara det, nog för att det kan ju vara babyface mot babyface, att de inte tycker om varann. Men jag tror också, som sagt, nu i veckan här så har ju Gunther skjutit i höjden på odds som vinnare. Såklart så blir det ju så när de har de här promosarna som de hade. Men jag känner att om de nu ska bygga vidare på att Seth ska vara skadad, så är det inte så babyface it av CM Punk och välja Seth Rollins och komma in och vara liksom ge sig på en skadad krigare, utan då
nej,
är det ju...
de bygger Ivan Drago.
Precis.
Och vad heter det? Och så vill jag vill bara säga att jag vet att Ivan Drago är med i Rocky 4. Jag bara tänkte att Clubber Lang är så jävla brutal, men vi kan väl säga att han gör en Rocky 4 då. Vad heter det? Men jag tror verkligen på det. Jag tror att då har man ju liksom löst Seth Rollins problemet. Man behöver inte fundera hur frisk han kommer vara, och man får bygga Gunther som det jävla monstret man kan göra. Och så tycker jag att det kommer bli en sån jävla uppbyggnad mot Cody och CM Punk, och de fick de in tittarsiffror som sa att det här ska vi göra något med när de pratar med varandra.
Jag känner ändå att det här måste det som krävs för att det ska bli Punk mot Cody, Seth mot Gunther, är att det blir Rocky mot Roman också på WrestleMania, för att Roman ska möta Randy Orton igen, eller att han ska möta Jey Uso, eller att han ska möta Solo Sikoa. Det känns liksom som att det är inte byggt överhuvudtaget. Och planen var ju som när Cody och Roman stod emot varandra på det här Smackdownet, när Roman var där och Cody var där och var tag team mästare, då kändes det ju verkligen som att den långsiktiga planen är att det är de som ska mötas. Självklart, det kan vara den långsiktiga planen att de ska mötas nästa år. Men vad ska de göra med Roman på WrestleMania?
Finns en liten krusidull med The Rock, för WrestleMania är ju slutsålt sen länge. De kommer inte sälja några mer biljetter. The Rock är ju svindyr. Han kommer ju inte tillföra någonting till topplinen där. Om man skulle sätta honom,
han sitter ju i styrelsen. Han kan väl inte vara så mycket dyrare än... Han kostar ju 30 miljoner i aktier.
Ja, men du kan göra en pro-bono även... du, Anders, eller?
Ja, exakt. Och vad heter det? Då är det ju bättre att sätta det på en annan pay-per-view. För att få de pengar, alltså för att få en return på investeringen i The Rock. För WrestleMania är ju redan slutsålt. Där kan de ju sätta vem som helst egentligen. De behöver ju inte trycka in The Rock för att få det att sälja. Då skulle de kanske redan ha gjort det. Jag vet inte. Det är den enda liksom så här kruxet jag kan se med det. Men annars, hans promo, den blir ju lite som när John Cena går ut och säger att det ska vara WrestleMania i London. Att det bara så här, jaha, varför sa han det nu då? Om det inte händer någonting med The Rocks, det där head of the table-snacket.
Men jag kan inte tänka mig att de ska ta in The Rock och så ska han gå en liksom fast lane main event i Hartford.
Nej.
Alltså det är ju, om han är inblandad i wrestling, då är det WrestleMania, Chris.
Men låt oss tänka Nick Khan då. Vad är han känd för? Han vill ju ut i världen. Om de ska sträcka sig och göra fler internationella pay-per-views, ett sånt med The Rock, det slår väl hårdare. Då vill folk komma och titta, då kommer de kunna prata om det. Vi fick se The Rock. Då vill de ju komma tillbaka nästa gång. Motsatt effekt som AEW har.
I så fall får han komma in en annan gång då också. För att alltså, det är klart att om man ska vara med så måste man vara med på WrestleMania. Det är ju det som är hela deras märke liksom. Okej att det är slutsålt redan. Och vad heter det? Okej att de ska dra folk till andra show. Men de säljer ju ut varenda show jäkel ändå. Så att de behöver väl inte ha The Rock där på någon annan show heller. De kan ju sälja ut vart fasen de än åker.
Jo, men om du tar den internationella grejen, om vi, när vi
ja,
var i...
om de ska sälja ut Wembley menar du eller?
Ja, men om vi var i Stockholm och hade fått se The Rock istället för New Day mot Kevin Owens. Jag kommer inte ihåg vad vi såg, men då hade vi pratat lite mer. Det hade varit lite mer buzz på stan bland folk som inte är wrestling entusiaster. Och det är ju, verkar ju vara en del av strategin, framförallt i kombination med Netflix. Men jag tror ju att det är större chans att han dyker upp på WrestleMania. Det ska jag säga. Men jag tror att det kan finnas i tankarna att pumpa ut lite större namn när de väl är på internationella vatten och härjar. Vatten och vatten. När de är utomlands.
Ja, okej okay då. Men om du spekulerar, vem möter Roman då? Möter han vinnaren av CM Punk och Cody? Eller vem möter Roman? Kommer inte Roman vara med på WrestleMania längre?
Han kanske möter Drew och så kommer Senior Money in the Bank och cashar in på Roman efter. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar på det. Jag tycker att de har fumlat bollen med hela SmackDown main event storyn, precis som du var inne på. Det är... De har fumlat. Det jag pratar om, allt det är ju Raw. Alltså slutet på Royal Rumble, det kommer vara Raw.
Ja, vi har redan glidit in på våra namn på Royal Rumble. Jag säger fortfarande CM Punk. Och ni två säger alltså då Gunther som vinner av männens Royal Rumble.
Yes.
Jag tror också att det kommer vara Gunther. Vi kan ta matcherna, så avslutar vi med damernas Royal Rumble då. Och vi har ju även som sagt då Logan Paul mot Kevin Owens. Jag såg att det hade varit en fight mellan Kevin Owens och Logan Paul på Performance Center idag. Det släpptes också precis här innan vi började spela in. Bygga stories på internet. Till och med WWE har börjat med det. Men där tror jag att Logan Paul vinner. Jag tror att det ska byggas upp emot att han ska ha en stor match på WrestleMania också. Och att han ska bli av med titeln där istället. Så Logan Paul vinner.
Jag är inne på exakt samma spår.
Chris?
Ja, jag tror Logan Paul. Jag sitter och nickar. Sitter och klickar i Logan Paul här på min... Jag håller på med tipset samtidigt.
Ja, det har jag gjort också. Det har jag gjort också. Och vem tror ni vinner mellan Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles och LA Knight då?
Men tror Roman vinner, men det intressanta är ju vem som kommer få ta pinfallet. Är det LA Knight eller är det AJ Styles?
Det är AJ Styles tror jag. Han är så ständig pin-guy.
Jag tycker också att LA Knight-prylen har ju svalnat. Har ni inte det?
Jo, men jag tror att de sätter alltså, jag tror ändå att AJ, han är mer teflon för att ta ett pin.
Exakt.
Det man riskerar mer med att pinna LA Knight.
Ja, helt, håller helt med.
Och sen så har vi ju då damernas Royal Rumble-match.
Eftersom jag hade facit på herrarna så vill jag höra era facit nu på damernas.
Jag tycker den är jättesvår. Men jag har valt Bailey där. Och det gjorde jag bara i slutet för att jag känner så här, jag vet typ inte vem det är som ska vinna den där. Det känns som att Becky och Nia Jax kanske ska ha sin match. Och är också så, jag vill verkligen att den här Bailey och Damage Control, så proppen måste dras när det gäller det där. Det måste, likt att Damien Priest också behöver vända på Judgment Day, så vill jag att Bailey vänder nu på Damage Control. Kanske hon kan vinna det där, slänger ut Asuka eller Kairi Sane i slutet och så går hon titelmatchen mot vem är mästare nu igen? Vad heter hon?
Io
Sky.
Det, jag tror att det kan vara möjligt att de gör så, men jag tror att det kommer vara Becky Lynch som vinner och att det kommer vara Becky Lynch emot Rhea Ripley. Och att det kommer vara den här matchen som du är ute efter i alla fall, men att Damage Control på något sätt vänder sig emot Bailey. Bailey åker ut på grund av att de vänder sig emot henne, och att de bygger upp Bailey som babyfacet fram till WrestleMania, och att hon ändå får matchen mot Io Sky då.
Och jag har ju på långtipset Becky Lynch, om jag inte missminner mig. Men nu är jag kärringen mot strömmen här och tar på mig foliehatten som jag hade i början av det här avsnittet och tänker att Dwayne The Rock Johnson kör med nepotism på NXT. Då är han inte oäven för att köra nepotism på Raw. Så att han låter Nia Jax vinna. Det är inte han, men jag tror Nia Jax vinner.
Oh, gud, jag tror du skulle säga hans dotter först som är extremt. Det hade varit järvt och jävulst av honom. Men ja, okej. Okay. Ja, Nia Jax, ja.
Däremot så tror jag att Mickie James kommer komma tillbaka under kvinnornas Royal Rumble och göra entré.
Jag tror att om Nia Jax skulle vinna Royal Rumble så skulle det bli ungefär lika tyst som det var under Hook mot Samoa Joe promon i början på Dynamite.
Jag tror att de gillar att Nia Jax är så hatad, och det skulle ju vara så här ett moment på WrestleMania när Rhea Ripley får dräpa en jätte, tänker jag. Men jag har ju även, jag har ju hedgat mina bets, som det heter. Jag har ju Becky Lynch på långtipset. Jag tror nog egentligen Becky Lynch, men det är någonting i bakhuvudet som ändå säger Nia Jax.
Jag tror att jag satt Naomi på långtipset. Det är ju järvt också. Att hon ska komma tillbaka och vinna Royal Rumble. Ja, ja.
Men vad tror vi på för överraskningar då? Vi kan väl avsluta där. Jag tror ju att det är... Det känns inte som att det är överraskningar längre när Andrade och Naomi kommer tillbaka.
Och tie-dealingar tror jag.
Ja, precis.
Och jag tror ju Mickie James som sagt.
Och Liv Morgan tror jag också kommer tillbaka.
Ja, precis. Hon kommer nog tillbaka från skada. Och Trish och alla, alltså alla legenderna lär väl dyka upp också. Michelle McCool och hela fall där rullan.
Jag har inte bestämt mig för vem jag tror dyker upp på herrarnas. Jag brukar vara så besviken. Så det är väl typ antingen Andrade eller Tai som dyker upp. Men ja, vet du fan. Matt Cardona ska skriva. Det blir roligare.
Jag tror ju också att JD McDonough är den som kommer åka ut först. Eller åka ut snabbast. Efter kortast tid. Ja, snabbast, ja, precis.
Ja, det är helt rätt åt den. Men honom, jag är ju förbärmad med lite över honom. Jag tycker inte lika illa om honom. Sen han blev en pajas, det passar han bättre som.
Ja, man ser fram emot Royal Rumble. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.